Hej, fint att se er. Det är jag som är Lotta, för er som inte känner mig och är pastor i den här församlingen. Och idag är det palmsöndag. Det är då vi läser den här texten som Peter läste nyss om intåget i Jerusalem, som återkommer varje advent och palmsöndag. Så, och jag tänkte knyta an till kyrkårets tema idag, som är vägen till korset, och ta avstamp i det. Vi är en förberedelse inför påskveckan som ligger framför oss. Och jag tänkte att vi skulle följa Jesu väg till korset och göra några nedstamp i Lukas evangelium. Och jag kommer backa bandet lite längre tillbaka än intåget i Jerusalem. Så får vi se hur det hela går. Vägen till korset kommer i den här beskrivningen också handla om frågan, kretsa kring frågan om Jesus som Messias. Jag vet inte hur väl ni känner er bekanta med begreppet Messias, vad det är för någonting och vad det stod för. Det är så här återkommande ord i Bibeln, och som vi slänger oss med hit och dit ibland. Men begreppet Messias, eller det ordet, betyder smord, eller den smorde. Och att vara smord, det visade att en person var utsedd av Gud för en specifik roll eller ämbete eller uppgift. Israeliterna, de smorde till exempel sina kungar och sina präster när de installerades i sina uppdrag. Men i de gammaltestamentliga texterna så utvecklas ju så småningom en förväntan på en kommande Messias. En smord kung som man sa skulle befria Israel från förtryck. Och denna förväntan, den växer sig kanske tydligast fram ur Guds löfte till kung David, som man kan läsa om i andra Samuelsboken i 7:e kapitlet där. Då ger Gud löftet till David att han ska låta en ättling till David för alltid sitta på tronen. Att Davids kungavälde ska bestå. Och när sedan David-dynastin fallerar egentligen och folket förs bort i fångenskap, så höll man ändå fortfarande fast vid hoppet eller tron om att Gud skulle hålla det här löftet till David som han hade gett. Och hos profeterna så kan man se hur detta hopp om en form av förnyad David-dynasti med en ättling då till David på tronen började väva samman med förväntningar om framtiden och tidens slut. Då kom det profetior om en framtida kung som skulle rädda och upprätta Israel. En kung som då även skulle föra in en ny tidsålder av fred och rättvisa i världen. Och gamla testamentet så finns det en mängd texter och bilder som beskriver den här efterlängtade messiasgestalten. Olika tolkningar ledde fram till varierande förväntningar av denna befriare. Och ofta så influerades ju dessa förväntningar då av den situation som folket levde i. Så när väl Jesus kliver in på historiens scen, så lever det judiska folket under romerskt förtryck. Och ur det växte det hos en del judar fram då en förväntan att det skulle komma en messias som skulle leda en revolt mot romarriket och befria Israel från deras förtryck och göra landet till en stor nation igen, som under kung Davids tid. Och i evangelierna då, de berättelser i Bibeln som handlar om Jesu liv och verksamhet, så är Jesu identitet som Messias av avgörande betydelse för författarna. Jesus beskrivs som denna efterlängtade Messias som ska uppfylla de här uråldriga löftena i Gamla testamentet och komma med befrielse från ondskans förtryck. Man kan ju kort notera att ordet Kristus egentligen är den grekiska översättningen av ordet Messias. Så egentligen när vi säger Jesus Kristus, så säger vi kortfattat att Jesus är Messias. Men om vi då går till Lukas, så börjar ju Lukas sin berättelse om Jesus med att i grova drag beskriva händelserna kring Jesu födelse. Och redan i de första kapitlerna så beskriver författaren att Jesus är den väntade Messias. Här kan man gå till den välkända scenen från julevangeliet när änglarna visar sig för de skräckslagna herdarna den här herdenatten när Jesus har fötts. Och då en ängel säger då: var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Jesus beskrivs redan från början att vara den smorde som skulle komma, den utvalde Messias, som skulle rädda folket. Så det finns det här temat som ett röd tråd egentligen. Vidare så beskriver Lukas hur Jesus sedan lanserar sin mission här på jorden, sin verksamhet. I det fjärde kapitlet i Lukas så kan man läsa vad man brukar kalla för Jesu programförklaring. Där Jesus genom att citera Jesaja anger liksom vad hans mission och verksamhet kommer handla om. Och då kan vi läsa i Lukas 4, vers 18 och framåt. Att Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Så Lukas han betonar att Jesu budskap är goda nyheter då. Och särskilt goda nyheter för de fattiga. De som var socialt utsatta och hade låg status i samhället. Lukas beskriver hur Jesus på olika sätt möter och inkluderar dessa människor. Som till annars till viss del då var uteslutna nästan ur det judiska samhället. Och det rike som Jesus, som den efterlängtade Messias kungen från Davids ett, representerar och etablerar, det är ett annorlunda rike. Ett rike med andra värderingar och andra prioriteringar och tillvägagångssätt. Och Jesu verksamhet leder ju så småningom till en konflikt med de religiösa ledarna. Eftersom Jesus utmanar deras religiösa system. Och till viss del också då i anspråk på att vara denna Messias. Och det här är ju en konflikt som så småningom eskalerar och leder till att Jesus fängslas och döms till döden. Ibland när jag läser berättelsen om Jesus i evangelierna så kan jag fundera lite på liksom. Ja, men Jesus som var Gud, men också som vi säger var fullt ut människa. När blev Jesus själv medveten om att han var Messias? Alltså man tänker barn som alla deras utvecklingsfaser de går igenom. När blev Jesus själv medveten att han var den efterlängtade Messias? Och när blev han medveten om att hans väg som Messias skulle leda till korset? Det är sånt vi inte kan veta. Men när vi kommer till Lukas 9 kapitel så kan vi se att Jesus faktiskt verkar ha full koll på vem han är ändå och vart hans väg leder. I Lukas 9, vers 18 framåt så står det så här. Att en gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom så frågade han dem, vem säger folket att jag är? De svarade, Johannes döparen, men somliga säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Petrus svarade, Guds Messias. Han förbjöd dem strängt att tala om det för någon och sade, människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna. De skriftlärda och blir dödad och uppväckt på tredje dagen. Så Jesus frågar lärjungarna vem de tror att han är. Och Petrus svarar att Jesus är Guds Messias. Och det är rätt svar. Men hur de lärjungarna föreställde sig Messias, hur han skulle vara och hur han skulle etablera sitt rike. Det verkar nog skilja sig en del från hur Jesus själv förstår sin roll och sitt uppdrag. Jesus han går vidare och talar om människosonens lidande och verkar försöka omdefiniera lärjungarnas bild av Messias. Jesus kommer som den här efterlängtade Messias för att etablera sitt fredsrike och befria folket från ondskans förtryck, men inte genom att göra en revolt mot romarriket utan genom att ta itu med roten till ondskan genom att dö på ett kors för våra synder. Lärjungarna verkar egentligen inte fatta någonting av det Jesus säger när han talar om att Messias ska lida och dö för att sedan uppstå. Jesus försöker två gånger till att förbereda lärjungarna för vad som väntar. Och man kan tycka att han egentligen är väldigt tydlig. Och vi läser i Lukas 18:31, sista gången Jesus pratar om det här, så står det att han samlade de 12 omkring sig och sa det till dem. Vi går nu upp till Jerusalem. Och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom och spotta på honom. De ska prygla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem. De kunde inte förstå vad han sa det. Sedan kommer då Jesus till Jerusalem. Han kommer fram dit. Och Lukas beskriver hur Jesus rider in i staden på en åsna. Den text som Peter då läste här i början. Och när Jesus rider in i Jerusalem så kan man höra ett tydligt eko från profetian i Zakaria 9. Den här brukar man läsa vid advent, men jag läser den nu ändå. Det står i Zakaria 9, vers 9 och 10. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Så genom att rida in i Jerusalem på en åsna så säger Jesus egentligen indirekt att han är Messias. Att han är den som det judiska folket väntat på. Och jag tror att Jesus nog är medveten om att detta kommer att provocera de religiösa ledarna. Och pilgrimerna som är där för att fira den judiska påsken, de verkar med sina rop hylla Jesu intåg i Jerusalem som ankomsten av den här efterlängtade befriaren från Davids ätt. Men när Jesus reder in i Jerusalem så säger han också, tänker jag, att han inte är en typ av messias som många patriotiska judar hoppades på. Jesus rider inte in på en stridshäst utan ödmjukt på en åsna. Inte som den militära ledare som många judar hoppades på, som skulle leda då en revolt mot romarriket. För Jesus var en annorlunda kung och hans rike var ett annat slag. Jesus kommer för att bestiga sin tron, men på ett totalt annorlunda sätt än vad lärjungarna och folket nog föreställt sig. Jesus kommer att etablera sitt rike genom att dö på ett kors. Och Lukas beskriver ju sedan Jesus sista vecka i Jerusalem, där konflikten med de religiösa ledarna eskalerar och når sin kulmen, vilket leder till att Jesus fängslas och döms till döden. Och den här frågan om Jesus som Messias, det går också som en röd tråd genom hela Jesus sista vecka i Jerusalem, vad man brukar kalla för passionsveckan. Jag tänkte att vi skulle gå till när Jesus väl faktiskt hänger på korset. För då kan vi läsa i Lukas 23:35. Det går snabbt här med bibelverserna när man gör neddamp hit och dit. Där står det i alla fall så här när Jesus hänger på korset. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sade: om du är judarnas kung, så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom: det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sade: är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra: är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sade: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus var inte den typ av messias som många judar nog hoppades på. Guds rike var ett annat slag. Och Jesu kungadöme etablerades inte genom våld eller en militär revolt mot romarriket, utan Jesus blev istället paradoxalt nog döden. Det stora i Bibelns berättelse är ju att genom att Gud uppväckte Jesus från de döda så besegrades faktiskt döden och syndens makt över den här världen bröts. Och Jesus fick istället all makt i himlen och på jorden. Vägen till tronen gick via korset. Jesus vinner seger genom att avsäga sig makten. Och i Bibeln så brukar Jesu uppståndelse ibland beskrivas som hans trontillträde. Det ser att Jesus sitter nu på tronen och har all makt över historien. Han regerar som den efterlängtade messianska kungen som uppfyller Guds löfte till David om att en ättling till David ska för alltid sitta på tronen. Och Lukas avslutar sen sitt evangelium med att återigen ta upp den här frågan om Jesus som Messias. Först så möter Jesus två lärjungarna som är på väg till Emmaus. Och sedan så möter han alla lärjungar och förklarar i slutet av Lukas då. Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er. Att allt måste uppfyllas som det står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna, och han sa det till dem. Detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och ni ska vittna om allt detta. Så Lukas är ganska upptagen med den här frågan om Messias och vad det innebar. Sammanfattningsvis så kan man ju säga att Lukas visar att Jesus var den efterlängtade Messias som skulle komma. Och Jesu liv var redan från början egentligen märkt av kallelsen att gå vägen till korset. I kontrast till andra förekommande föreställningar om Messias så visade Jesus att Messias faktiskt måste lida för att sedan uppstå från de döda. Vägen till tronen gick via korset. Det var på korset som segern, paradoxalt nog, vanns. Och Jesus, han var överlåten sin kallelse att gå vägen till korset. Han gjorde sig själv ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors, står i Filipperbrevet. Jesus faller inte för frestelsen att ta upp våld eller försöka etablera sitt rike på ett annat sätt. Även när Jesus befinner sig i Getsemanes trädgård, där han är i djup ångest inför det lidande som han vet väntar, så ber Jesus: Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min. Jesus är överlåten att gå den vägen som fadern ville. Så Jesus gick vägen till korset. Och till den som vill följa honom så säger Jesus i Lukas 9:23 att om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Enligt apostlagärningarna, som är Lukas uppföljare till sitt evangelium, så var en av de första namnen på den kristna tron vägen. Man kallade den kristna tron för vägen. Vi kallas att följa efter Jesu fotspår, att vandra på den väg som han har öppnat upp. Och det är en korsmärkt väg. Jesus gick till korset för att vi skulle få leva, och Jesus inbjuder och uppmanar oss att följa honom. Vilket också innebär att varje dag ta sitt kors. Att välja korsets väg som vår livsväg. Den som bar ett kors på Jesu tid var på väg till avrättningsplatsen för att bli avrättad. Man gick inte runt och bar på kors i onödan. Och på väg till avrättningsplatsen så hade man ju sina sista timmar i livet framför sig. Utan någon återvändo egentligen tillbaka till det gamla livet. Att välja korsvägen, att varje dag ta sitt kors och följa Jesus, kan man säga, det är att dö från sina egna ambitioner i livet, den egna strävan. Korsvägen är en helhjärtad överlåtelse till Jesus. Ett beslut att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå, som vi brukar sjunga ibland. Det betyder inte att vi släpper liksom all egen ambition eller strävan i livet, för den är ju ibland väldigt god och till och med given av Gud. Men det betyder att vi söker leva liv där vår egen ambition hela tiden är underordnad Jesus. Att vara kristen, det innebär att vi behöver välja bort eller dö bort från sådant som inte ligger i linje med Guds vilja. Guds vilja som faktiskt på riktigt är god och som är det bästa för oss. Men som kanske inte alltid är det enklaste eller det mest bekvämaste för oss. Ett riktmärke när man pratar om Guds vilja brukar jag tänka det dubbla kärleksbudet, som man säger sammanfattar lagen. Att älska Gud och sin nästa som sig själv. Att varje dag ta sitt kors och följa Jesus, det att det handlar om att låta den här utmaningen som vi möter i Guds ord faktiskt få påverka våran vardag och de val som vi gör. Jag tycker att det är ganska utmanande faktiskt att läsa Jesu uppmaning att förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa honom. Men den utmaningen kommer även med löftet om liv. Som Jesus säger att den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Att välja korsvägen, att underordna sig och söka att liksom organisera sitt liv i linje med Guds vilja. Det tror jag alltid leder till större frid och en sannare vila. Jesus talar återkommande om att han vill ge oss frid och skänka oss vila. Gud vill att vi ska leva, att vi ska ha liv i överflöd. Jesus talar också om att de som följer honom kommer få utstå lidande. Så det finns den dubbelheten. Jesus segrade genom att välja korset, den vägen. Korsvägen är den som leder till seger i Guds rike. Det kanske inte verkar så i världens ögon alltid. Att det skulle vara ett bra vägval eller ett livsval att ödmjuka sig och underordna sig någon annans vilja. Det tänker man inte idag är något positivt. Men jag tror att det är på korsvägen som vi kommer få upptäcka sant liv med helande kraft och seger. Så för att försöka avrunda den här predikan nu. Låt oss följa Jesu fotspår. Låt oss vandra den korsmärka vägen. För att landa i något, försöka landa i något mer konkret, så tänker jag att ett sätt att varje dag liksom ta sitt kors och följa Jesus, det kan vara att varje dag när vi vaknar att be den bön som Jesus själv bad ofta och lärde sina lärjungar att be. Gud, låt din vilja ske. Gud, låt din vilja ske i mitt liv. Inte min vilja, utan din vilja. Och det är egentligen den absolut bästa bönen vi kan be. Eftersom Gud är god och vill det bästa för oss. Faktiskt vet bättre än oss. Men det är också modigt att be den bönen på riktigt. Det är en bön som uttrycker en tillit till Gud. Men som även innebär att man gör val att då underordna sig den väg eller det sätt att leva på som Gud visar. Så frågan är ju, vågar vi likt Jesus dedikera våra liv till att göra Guds vilja? Man ska notera att ofta så ligger Guds vilja i linje med vad vi djupast sett längtar efter och vill. Gud lägger ner det i våran vilja ofta. Men ibland så innebär det faktiskt att vi behöver dö från något, att välja bort något, att ta upp vårt kors och följa Jesus. Men det är den vägen som leder till seger och till liv. Och Jesus inbjuder oss att gå på den korsmärkta vägen med honom. Vi ber tillsammans innan vi fortsätter gudstjänsten. Ja, Jesus, jag tackar dig för att du gick vägen till korset, Herre, med allt vad det innebar. Tack för att du var lydig att gå den vägen, Herre. Tack för det lidande som du utstod för att vi skulle få leva. Tack för den väg som du har öppnat upp för oss att komma till Gud och få ta del av uppståndelse i livet, Herre. Hjälp oss också att välja hur vi lever våra liv, Herre. Ge oss mod att be bönen, Gud, låt din vilja ske i våra liv. Hjälp oss att ta upp vårat kors och följa dig. Låt oss få en större glimt den här påskveckan som ligger framför om den seger som den vägen innebar, Herre. Och att det är värt att följa dig på den vägen. Jag ber Gud för gudstjänsten nu som ligger framför, Herre. Kom och möt oss på olika sätt. Kom och tala till oss. Kom och visa i våra liv vad det innebär att ta vårat kors och följa dig, Herre. Kom och möt oss på olika sätt. Amen.